kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är andra Korinthierbrevet, det här är del 13 vi får höra. Och vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Som sagt, välkomna hit till Andreas kapellet. Och vi gjorde ju som så, alltså vi är nu i andra Korinthierbrevets femte kapitel. Och ja, det började väl egentligen med vers 15, alltså femte kapitlet, vers 15. Han dog för alla för att det som lever inte längre ska leva för sig själva och så vidare. Och sen så sa vi det att här började det handla om försoningen. Men innan vi lägger ut de verserna som kommer här, alltså resten av kapitlet, så gör vi en exkurs om försoningen. Då kan man ju tycka att ja, men det är ju sånt som alla kan. Försoningen, det pratar vi om hela tiden. Men om vi ska vara ärliga mot varandra så är det ju så att det är ju inte helt enkelt att ta till sig det där med försoningen. Och det är många olika bilder. Så att det är inte alls självklart. Trots att man har varit kristen kanske i många, många år, så är det alls inte självklart att pusselbitarna är riktigt på plats. Nu gjorde vi en timme förra gången och då var det mera bakgrunden till försoningen. Och idag så ska vi ta själva försoningsakten. Men mitt intryck av undervisningen förra tisdagen var nog ändå det att det var välbehövligt att gå igenom det här. Och då gick vi igenom. Bakgrunden är ju synden och döden och lagen, och man kan ju rysa för mindre än så. Man undrar, en timme om synden och döden och lagen, är inte det lite väl mycket? Men jag tror att det var viktigt, som sagt. Och framförallt, om jag bara får säga kort ur minnet, så är det ju detta att synden är ett tillstånd snarast. Det är alltså inte i första hand att vi gör saker och ting som är felaktiga och överträdelser. För det är ju liksom så självklart, och det är vi alla väl medvetna om. Det är värre än så. Alltså synden är ju en makt som är förhärskande i den här tillvaron. Och den kommer alltid vara förhärskande så länge vi lever. Men den är ju utan verkan fram tills dess att lagen talar till oss. För det är ju lagen som talar om för oss vad som är synd, vad som är rätt och vad som är fel. Och det var ju därför som Paulus kunde säga det, att synden var död för mig. Ända tills dess att Gud talade till mig genom lagen, träffade mig i mitt hjärta och jag blev överbevisad. Då insåg jag att synden lever i mig, att jag inte räcker till, utan att jag är i ett tillstånd där jag lever i fiendskap emot Gud. Vi var också inne på döden. Dels på det sättet att syndens lön är döden. Synden slutar ju alltid med döden. Och döden är det enda möjliga resultatet utav synden. Man kan också säga omvänt, att döden är den makt som finns. Och döden använder sig utav synden för att stinga oss, förgifta oss, förstöra för oss. Första Korinthierbrevet 15:56, där det står om att synden är dödens udd. Så döden stinger oss med den. Så de hänger ihop, de här tre makterna. Och vi är ju i ett fullständigt underläge. Vi har inga möjligheter emot de här makterna. Utan allt det här slutar ju med död. Och när vi talar om försoningen, så är försoningen förknippad med döden. Du kan inte ha någon försoning utan död. Och det är det här som vi nu ska titta ytterligare på. Ska bara säga det också, att syndens effekter är ju många. Men vi lyfter fram tre stycken effekter utifrån Romarbrevets första kapitel. Det ena är att synden leder till missriktad religion. Vi läser de där verserna om att man prisade inte Gud, utan man bytte bort Guds avbild och så ägnade man sig åt avgudabilder och sånt istället. Därför att man ser inte, man förstår inte. Synden förblindar och det blir till en missriktad religion. Och all bibelundervisning också, all undervisning som inte är av Herren Jesus Kristus kallas ju också i Johannesbreven för villolärar. Eller villoandar står det ju till och med. Alltså det finns kraft i den perverterade religionen. Så det är en sån effekt utav synden. En annan effekt som vi talade om, det var att självtillräckligheten. Det här med att vi blir så upptagna av oss själva och våra egna förträffligheter eller tillkortakommande gör att vi missar målet. Och själva grundordet för synd bör ju översättas med att missa målet. Så synden gör det bland människorna. Att människorna blir upptagna med fel saker, med sig själva och med fel sammanhang och missar det som är själva poängen, alltså livsgemenskapen med Gud. Och först det tredje var detta med verksynderna, att vi gör en massa saker som vi inte borde göra. Men det finns med där också. Sen så talade vi också om ett religionshistoriskt perspektiv där jag visade att det här med blodiga offer alltid har funnits, och jag berättade från Nepal att det finns det fortfarande inom hinduismen. Och där är det oftast höns och getter som får sätta livet till. Det finns särskilda dagar i Nepal också. Det här finns ju i Afrika på andra ställen med, så det är någonting som är högst levande än idag. Men tyvärr är inte detta med synden och döden och lagen så enkelt så att man löser det genom att offra lite getter och höns. Utan vi konstaterar att här krävs att Gud själv griper in. Och det är det han gör också då när han blir människa i Jesus Kristus. Nu så ska vi göra färdigt det här, hoppas jag verkligen, med försoningen. Och då är det själva försoningsakten. Och då är det ju så tveklöst så, det här behöver bara sägas även om det är en självklarhet, att Paulus betraktar Jesu död på Golgata kors som själva försoningsakten. Det är ju hans död på Golgata kors som är försoningens kärna. Det är där det händer. Och sen när det här då ska förklaras eller förkunnas, så visar det sig att man måste använda många bilder. Och att han ska använda många bilder tror jag också beror på att detta att Gud själv ger sitt liv på Golgata kors, det är ju inte bara en teknisk sak, alltså det är inte en formalitet, det är inte någonting juridiskt som vi kan begripa, utan det hänger ju samman med Guds kärlek till oss människor. Och hur ska du och jag kunna begripa att Gud älskar oss? Det går ju inte att begripa. Alltså, och synnerhet inte att han älskar oss så mycket så att han ger sitt liv för oss dessutom medan vi fortfarande är hans fiender. Alltså det går inte att beskriva en sån kärlek med ord. Det går att tala om akten och försöka begripa det tekniska, det formella, det juridiska, det matematiska på något sätt, va? Men att han gör detta kan vi inte begripa. Jag tänker också på hur det var när, ja det kommer vi in på förresten sedan, när Abraham offrar Isak. Så hindrar ju Gud Abraham från att offra Isak. Och det där finns ju olika utläggningar av den berättelsen. Men en utläggning som kanske inte är den primära men som ändå finns och som jag tycker mycket om, det är det att i samtiden, i religionerna runt omkring och för all del också undantagsvis i den judiska tron, så förekom människooffer. Hur hemskt det än låter. Så i samtiden så var det här med att han skulle offra Isak inte alldeles liksom helt konstigt, utan det hörde till den tidens kulturer. Men Gud hindrar Abraham från att offra Isak. Det vill säga, berättelsen handlar om att Gud är en Gud som inte kräver människooffer. Han visar sig som en Gud som inte tillåter att någon människa offras. Ofta så är ju invändningarna mot den här berättelsen den motsatta. Man säger, hur kan Gud kräva så? Men poängen kan mycket väl vara att Gud uppenbarar för oss att han är en Gud som inte kräver det. Men när det är sagt så är det ju samtidigt så att försoningen fortfarande hänger samman med döden. Alltså syndens lön är döden. Och när han inte kräver att människan ska dö eller kräver människoffer, så löser han det genom att själv dö. Genom att själv göra det i vårt ställe. Men vi ska försöka tala om det här nu då, på mer än ett sätt. Och i och med att han själv gör det, och vi kanske ska säga redan från början innan vi går in på de olika bilderna här, eller ja, bilderna. Det är ju att Jesus Kristus är ju på en och samma gång den som offrar och offret. I det gamla förbundet så var det så att översteprästen fick bära fram blod ifrån bockar och tjurar. Det var ju inte han själv som var offret. Han var den som offrade. Men han offrade de här djuren, de här offren. Men när det kommer till Guds verk på Golgata så är han på en gång den som offrar och den som är offret. Det sammanfaller i Jesu Kristi person. Så allting fokuseras på Jesu Kristi person och allting sammanfattas i Jesu Kristi person, som vi också kommer att se här. Då är det som så att då har jag framförallt tre stycken huvudkategorier när vi talar om försoningen. Och det första är offret, soningen, som hänger samman med att man offrade i Gamla testamentet. Det andra, det är friköpandet. Man kunde ju friköpa slavar. Och det tredje, det är försoningen i den meningen att man skapar fred mellan två fientliga parter. Så det är tre olika, offersystemet, friköpandet och själva försoningsakten mellan fientliga parter. Det är de tre huvudkategorierna. Och alla tre bilderna går att använda. Sen finns det en del exempel under var och en av de här huvudkategorierna. Jag kommer att lägga den mesta tiden på det första här när det gäller offret. Och då så tror jag vi ska läsa tredje Mosebok 16. Ni vet att det finns en hel del bibelställen, särskilt i tredje Mosebok, som handlar om offer. Och i det 16:e kapitlet så handlar det om den stora försoningsdagen. Och jag vet inte om, jag tror att jag gör rättvis åt det hela om jag säger så här, att det där med blodiga offer har förekommit i mänskligheten i alla tider och i alla religioner, i alla kulturer och sammanhang. Så att det dyker upp i Gamla testamentet, i det gamla Israel, det är inte något konstigt. Det är högst naturligt. Det vore väldigt märkvärdigt om det inte fanns offer i Gamla testamentet. När det finns det överallt på alla andra ställen. Och då kan ju vi i och för sig sluta förfasa oss över att det förekommer blodiga offer i Gamla testamentet och istället fråga oss, vad är det för mening med detta? Och när det gäller då höns och getter inom hinduismen eller i andra sammanhang, och skulle jag faktiskt vilja påstå nästan en bit i det gamla testamentet, den judiska tron också, så är de här offren i sig själva meningslösa. Men det som händer, det är ju att Gud, alltså i Abrahams Gud, går in i och ger mening åt de här offren. Om inte Gud så att säga hade sanktionerat eller blivit delaktig eller tagit hänsyn till de här offren i Gamla testamentet, så hade de ju varit meningslösa. Så de kan bara få sin mening genom att Gud själv ger sin mening åt dem. De finns alltså i all sin meningslöshet överallt. Men när det gäller det utvalda folket så går Gud in och ger mening åt dem. Och det börjar ju redan när han tar och kallar Abraham. Vi läste om det, tror jag, första Moseboks 15:e kapitel. När Gud kallar Abraham i 12:e kapitlet ut ur Kaldén. Och så ingår han förbund med Abraham i 15 kapitlet. Då får han höra att han ska dela, vad var det nu för någonting? Jag hade det uppskrivet här. En treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge, en turturduva, en ung duva. Så hämtar han dem och så styckar han dem och så lägger han, delar han dem och så lägger han dem i två parallella linjer och så. Och på natten så far en eldslåga där fram och tillbaka. Det var inte något märkvärdigt vid den tiden, för man gjorde på liknande sätt överallt. Men som är märkvärdigt här, det är dels att Herren själv säger detta. Och sedan också det som uppenbaras i det här förbundet. Nämligen att själva tanken med det här, det är ju att Gud visar Abraham att det förbund som han ingår med Israels barn, det är på död och liv. Det är alltså ett blodsförbund där om man inte håller sig till förbundet så slutar det med döden helt enkelt. Man är överlåtna till varandra på liv och död. Det är själva tanken. Och elden som far där fram och tillbaka ser jag också som en förebild av det som sen kommer i det nya testamentet och med den heliga andes eld på pingstdagen och det var en sanktion av Guds närvaro. Och det här förbundet ingår Gud då med Abraham. Nu är det ju så fantastiskt så att Abraham lyckades ju inte hålla sig till förbundet, i alla fall inte hans ättlingar, utan hela gamla testamentet är ju en kamp för Israels barn att hålla sig till förbundet. Och ofta är de ju långt borta från förbundet. Så de bryter ju förbundet gång efter annan. Men när man läser skriften så är ju det fantastiska att Gud från sin sida, som alltså inte är skyldig att hålla sig till förbundet eftersom det Israels barn har brutit det, han står fast vid sitt förbund. Och det heter då på hebreiska att han är trogen förbundet, berit på hebreiska. Och det översätts i våra biblar med nåd. Så nåden är att han är trofast förbundet fast han egentligen inte skulle behöva ha det. Och när jag tänker på detta med försoningen så blir det ännu större när vi kommer till Jesus. Därför att då händer ju det obegripliga, nämligen att han ger sitt liv i förbundet. Så han är inte bara trofast, utan han betalar med sitt eget liv. Han som inte skulle behöva göra det. Detta är det nya förbundet genom mitt blod, säger Jesus. Så fulländas själva försoningsakten. Här då i tredje Mosebok 16, där har man då en dag per år, den enda dagen för övrigt i Israel som en obligatorisk fastedag. Man fastade en dag om året på den stora försoningsdagen. Och här berättas då om hur det här går till. Och då handlar det om att översteprästen ska bära fram offer för hela folkets alla synder under det år som har gått. Så det är verkligen stora försoningsdagen. Och vi ska inte läsa det här i detalj, men det står i vers 14. Han ska ta av tjurens blod och stänka det med sitt finger fram till på nådastolen. Sju gånger ska han stänka blodet framför nådastolen med sitt finger. Sen ska han slakta folkets syndoffersbock och bära in dess blod innanför förlåten. Och han ska göra med blodet som han gjorde med tjurens blod. Han ska stänka det på nådastolen och framför nådastolen. Så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och överträdelser och så vidare. Det som jag vill att ni ska få med er från den där lilla läsningen, det är ordet nådastolen. Nådastolen är alltså locket på arken. Jag hoppas att alla vet vad det är för något. Då hade man redan i tabernaklet, men också i templet så hade man ju... Vad tabernaklet tänker vi på nu då? Det jag ser framför mig. Så hade man det tältet och där kunde man gå in. Och sen så hängde det ju ett draperi, vet ni, som tvärs över alltihopa. Förlåten. Och bakom förlåten så är ju det allra heligaste. Och där står en kista och där förvaras då, hur var det nu? Det var mannat och det var staven och det var budorden. Och den kistan hade ju ett lock Och det locket övervakas av två keruber, änglarliknande figurer som stod på varsin kortända och vakade över locket. Det locket kallas för nådastolen. Och det var alltså den plats där försoningen ägde rum. Det var översteprästen, när det sen kom till templet, som en gång om året fick gå innanför förlåten, stänka blodet på nådastolen. Där Gud, det är Guds närvaro på nådastolen. Det var att stänka inför hans ansikte, få det godkänt och sedan gå ut till folket och bestänka folket också. Så blir de delaktiga på nytt av det här blodsförbundet. Det förnyades på det sättet. Så nådastolen är platsen. Och då vill jag att vi går till Romarbrevet 3. Romarbrevet 3, vers 25. Nu har jag folkbibeln. Och där står det i Romarbrevet 3:25 om Jesus Kristus. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut blivit begångna och så vidare. Det där kan ju inte vara helt enkelt för en konfirmand att begripa vad som menas. Eller för någon som är ny kristen eller bibelläsare. Inte ens för oss är det så självklart enkelt alla gånger. På grekiska heter det här ordet för nådastol här hilasterion. Och det översätts på lite olika sätt i olika bibelöversättningar. Så hos Bo Giertz, nu har jag bara ett utdrag, jag har inte hela översättningen eller hela den versen där, men jag har ett utdrag, där står det så här: honom som Gud har ställt fram som ett medel till försoning. Det finns alltså inte ordet nådastol med. Men å andra sidan så sägs här då att, alltså det är så här vi ska förstå det, Jesus Kristus, Gud har ställt fram Jesus Kristus på Golgata kors som en nådastol. Den plats på vilken blodet utgjuts. Så han, Jesus Kristus, är på Golgata kors, nådastolen. Han är den plats där försoningen äger rum i, och genom hans blod. Och därför kan ju Gerts översätta att i den stunden fungerar Jesu död, Jesu blodiga offer, som ett medel till försoning. Så det, i sak är det samma sak, även om översättningarna är så olika. I Bibel 2000 så står det så här: Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer. Så hilasterion översätts nådastol, medel till försoning, eller försoningsoffer. Men det är samma ord på grekiska, hilasterion. Alltså olika aspekter. Översättarna vill försöka göra det här tydligt för oss. För det är inte så lätt att begripa det. Men nu hoppas jag att vi alla här begriper vad som menas. Jesu död på Golgata kors är platsen för Guds försoning med mänskligheten. Förnyelsen av det nya förbundet. Och det finns i hans död. Inte i uppståndelsen, dit har vi inte kommit ännu, utan i hans död. Där upphör synden. För där syndaren dör, där försvinner också synden. För den som är död kan inte synda. Så det ena ger det andra där. Och det är så Gud bringar försoningen. Genom att upphäva, ta bort syndaren, så försvinner synden. Nu gör ju Jesus, alltså när Paulus skriver om det här i Romarbrevet, så har han två prototyper. För han talar om Adam och om hela mänskligheten. Och sen så talar han om Kristus som fulländar den gamla skapelsen, den gamla mänskligheten. Men som också i sin försoning föder fram i uppståndelsen och himmelsfärden den nya skapelsen. Så när Paulus talar om det här, och vi kommer in på det tror jag också så småningom. Det blir mycket på en gång här, men jag får sådana associationer. Då säger han att vi är döpta till hans död. Inte till hans uppståndelse. Och det är också någonting som vi behöver ha med oss. vad dopet är. När vi talar om dopet och när vi tänker på dopet, så är jag lite rädd för att vi ibland hoppar över det som är själva huvudpoängen hos Paulus. Vi säger att ja, i dopet så uppstår vi till nytt liv. Och det är naturligtvis riktigt. Men det Paulus säger är att vi är döpta till hans död. Det är vad vi har framför oss. Och vi vet ju att det är så också. Att vi kommer att dö. Men evangeliet är ju att vi är döpta in i hans död. Och eftersom vi är döpta in i hans död och ska dö hans död, eller han ska dö vår död, vi är förenade i döden, så tror vi också att vi kommer att uppstå med honom. Kommer sekundärt. Så det där med att vi blir försonade först med Gud innan vi får del av det nya livet är ganska viktigt. Jag har skrivit upp här Hebreerbrevet 9:11. Det är ju visserligen inte Paulus, men jag kan läsa det i alla fall. Där står så här: nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga det som inte tillhör den här skapelsen. Så gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på de orena helgar till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden? Ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. Ja, man kan fortsätta läsa hela kapitlet där. För det är en beskrivning av det som vi försöker tala om. Man kan säga också så här, att inte bara att när syndaren dör så försvinner ju, så dör ju synden också. Utan man kan använda den bilden som vi hade förra gången också, som själva ordet sona innehåller, nämligen att det renar. Det renar, det tar bort synderna. Så när Jesus Kristus dör på Golgata kors, så renas de som är i honom. Det tvättas bort synden, den utplånas. Man kan också säga att det är som ett motgift emot synden. Synden är ju, vi är ju förgiftade av synden. Men genom Jesu Kristi död så blir det ett motgift som upphäver dödens effekter. Vi levde under syndens och dödens lag, säger Paulus. Men genom Jesus Kristus så fulländas det. Och istället blir vi delaktiga av det nya livet. Det föds ju ett nytt liv då, till ett levande hopp. Och så får vi det av livets andeslag. Så det sker en förändring när vi kommer in i Kristus. Vi döps till hans död, då sker en förändring. Men om vi inte tas in i hans död, då är vi fortfarande kvar i våra synder. Då är synderna fortfarande verksamma. Då är inte motgiftet verksamt. Och samtidigt som det stod här i Romarbrevet 3:25, så har Gud då på det här sättet visat sin rättfärdighet. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat synderna ostraffade tidigare, men nu är de inte ostraffade. Nu visar Gud genom Jesu Kristi död på Golgata kors att han är rättfärdig och att han inte låter synderna vara ostraffade. Utan han låter konsekvenserna av synden fulländas i Jesu Kristi död. Kom fortfarande ihåg att det är hans egen död. Det är viktigt. Man kan inte säga att Gud är grym. Man måste säga precis tvärtom. Han är fylld av kärlek som gör det här för oss. Det drabbar inte någon av oss att han dör. Tvärtom så är det så att vi går ju alla fria. Så varför ska vi säga att Gud är grym när det är precis tvärtom? Han är kärleken som älskar världen så mycket att han gör det här, medan världen fortfarande är fientligt inställd till honom. Det är därför som människorna blir utan ursäkt också i slutänden. Det finns några andra bilder som sorterar under samma kategori, detta med offer. Och Jag tror bara jag nämner dem som hastigast. Ni känner igen dem. Den första är ju bilden av syndabocken. Det känner ni till. Jag tror, hade vi inte det lite grann där i tredje Mosebok 16 där också. Jag vill minnas att det står där om syndabocken. Alltså då hade man ju valt ut en syndabock. Och så la överste prästen händerna på den syndabocken. Så fördes synderna över, bildligt talat, på den här bocken. Som sedan kördes ut i öknen där den inte kunde överleva. Utan den fick ge sitt liv. Så det var en bild av det som hände. Och bilden är ju den att Jesus Kristus är syndabocken. Och för mig betyder den bilden ganska mycket. Därför det innebär att jag behöver inte rättfärdiga mig själv. Eller ännu mindre göra någon av er till syndabock. Om jag tycker att jag har blivit orättvist behandlad. Så behöver jag inte skylla ifrån mig och säga att ja, det var ditt fel. Eller du är syndabock. För jag har en syndabock. Jag behöver ingen annan syndabock. Delaktighet, om jag nu är en kristen. Och en Jesu Kristi representant som vi ju är som kristna. Då är vi delaktiga utav Kristus och vi är delaktiga utav Kristi lidande. Det har vi studerat här tidigare i andra Korintherbrevet. Det vill säga vi är delaktiga, vi är syndabockar i syndabocken. Så om andra börjar gå till rätta med dig eller mig så ska vi veta att det är en del utav kallelsen. För vem ska samhället eller de icke-kristna skylla på i förlängningen? Jesus Kristus är vår syndabock och vi får vara delaktiga i det dramat så att säga. Och det ska vi inte beklaga oss över utan vi ska vara glada för att vi aktas värdiga att lida för namnets skull som det står i skriften. Det är en del av den kristna kallelsen. Ingenting som man ska vare sig försvara sig emot eller beklaga sig över. Så syndabocks motivet om jag säger så är viktigt. Ett annat motiv då, jag sa att det var fyra, det är ju den lidande tjänaren. Jag tror jag ska läsa det för att det läser vi ibland lite slarvigt där i Jesaja 53. Det står Jesaja 53 om den lidande tjänaren och så står det i vers 4. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt. Vi tyckte det var förskräckligt det som skedde med Jesus. Och en del tyckte till och med att han är övergiven av Gud. Slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad. Men det var för våra överträdelsers skull. Han var slagen för våra missgärningars skull. Vers 10, jag tror inte man kan läsa hela vägen här vidare från vers 4 och framåt. Vers 10, det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Eller vers 12. Därför ska jag ge honom det många som hans del. Alltså det många, det står en not där också i betydelsen alla. Alla människor som hans del. Och det starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Så, och det här motivet är ju ganska starkt hos Paulus. Jag tänker på till exempel i Filipperbrevet. Om hur han antog en tjänares gestalt och blev lydig in till döden. Alltså han blir ju tjänarnas tjänare. Och det är det här motivet. Vi ska komma ihåg en sak innan jag säger de andra två bilderna också. Det är att varje gång det här ordet försoning används så är Gud subjektet. Det är alltid Gud som är subjektet. Så det är inte du och jag som försonas med Gud eller försonar oss med Gud. Vi är inte de aktiva, vi är inte de som åstadkommer det här. Utan det är alltid Gud som är den som handlar. Det är han som gör det här genom sonen, genom sig själv. Och det är därför man inte kan gå till rätta med Gud och säga att han är grym, utan det är precis tvärtom som sagt. Den tredje associationen, den har jag redan sagt, nämligen det där med den älskade sonen. Abraham kallade ju, tag din ände, din älskade son, och offra honom vid Moria berg. Ett annat sånt bibelställe som jag tycker om, det är ju Markus 12:6. Det är en liknelse som Jesus har. Och där i Markus 12:6 så handlar det om vingårdsarbetarna. Du vet, när Herren skulle skicka sina medarbetare till vingården för att de skulle hämta skörden, och så blev de ju ihjälslagna den ena efter den andra. Och så när, till sist då, så tänker Herren så här i vers 6. Ännu en hade han, en älskad son. Honom sände han till slut till dem, för han tänkte, de kommer väl att ha respekt för min son. Men icke ens det. Vingårdsarbetarna sa till varandra, här har vi arvtagaren, kom låt oss stödja honom som blir arvet vårt. Och det var ju både rätt och fel om jag säger så. Titta också i Romarbrevet 8 till sist. Så ska vi ta en vers där med. Vers 32. Eller 31 då. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Så det är ett hör jag också till tycker jag, den här huvudkategorin med offret. Att den älskade sonen hör också liksom in i den kategorin. Han som offrar sig själv. Och den fjärde associationen, den är mindre trevlig. Det står i femte Mosebok 21-23 att den som har blivit upphängd på trä har dragit på sig Guds förbannelse. Och det var ju så här, jag tror inte vi slår upp de här bibelställena, jag tar det liksom by heart istället, jag känner igen det. Men det var ju så här att man skulle följa lagen, och att inte följa lagen kunde ju i vissa fall leda till dödsstraff. Och ett sånt dödsstraff, det värsta av allihopa, det var ju att man uteslöts ur den judiska gemenskapen. Man dödades, uteslöts ur den gemenskapen, dödades och hängdes upp på trä till allmän beskådan. Och det var tecknet på att man inte bara var utstött och förbannad av folket, utan också förbannad ur Guds gemenskapen. För folket levde ju i Guds gemenskap. Det är ju ett motiv som finns hos Jesus också. Att han, och det är därför står det i skriften och i Hebreerbrevet särskilt vill jag minnas, det var därför han korsfästes utanför staden, alltså utanför Jerusalems murar. Han försköts ut ur den judiska gemenskapen, och han blev upphängd på trä utanför murarna och blev betraktad som en Guds förbannad. Och då tänker vi kanske så här, ja men det här är ju helt obegripligt. Då säger Paulus i Galaterbrevet 3 att det var på det sättet som Abrahams välsignelse skulle gå ut till hedningarna. Det var genom att bli utstött ur den judiska gemenskapen, skickas ut därifrån och bli betraktad som en förbannad, som man skulle kunna bli till en välsignelse för hedningarna. Jag vill minnas att det är Galaterbrevet 3:13. Vi ska läsa det också kanske. Den som vill kan ju ta del av undervisningen i Galaterbrevet på annat sätt. Vi har ju gått igenom det tidigare. Ja, 3:13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna. Och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. På ett annat sätt alltså. Inte genom lagen utan genom tron. Det är det som vi också ibland kallar för den andra fasen. Därför att när Jesus Kristus föds och verkar ibland oss så inleds den första fasen som är en sorts fullbordande av alla de löften Gud har gett till det judiska folket. Och sen vid pingstdagen så fortsätter det med den andra fasen, alltså missionen, att det här skulle komma ut till alla folk. Första fasen kallas den därför att Gud hade sagt till Abraham att han skulle välsigna Abraham och hans säd. Och sen blev det ett tillägg. Och i din säd så ska alla folk på jorden bli välsignade. Alltså fas två. Det är den fasen som vi lever i. Men det gick igenom att han blev gjort till det förband så blev han överlämnad till hedningarna. Han överlämnades i hedningarnas händer. Så där har du... de fyra motiven, alltså offersystemet som Gud ger mening åt och som pekar framåt emot Jesus Kristus som är syndabocken, den lidande tjänaren, den älskade sonen och den som blir gjord till en förbannelse. Han är ju inte en förbannad utan han blir gjord till en förbannad. Och så ska jag bara säga det då till sist att innan vi tar nästa, att när Jesus dör i vårt ställe så betyder ju inte det att vi inte behöver dö. Tvärtom, vi behöver dö, men vi döps ju till hans död. Vi förenas med honom i hans död. Så när det heter att han dör i vårt ställe så betyder det inte att vi slipper att dö. Utan vi måste ju dö också. Men vi förs in i hans död. Och eftersom vi förs in i hans död så blir vi försonade med Gud. Och eftersom vi blir försonade med Gud så tror vi också att vi kommer uppstå tillsammans med honom. Och leva tillsammans med Gud som försonade. Och det är ju också vår erfarenhet redan här i tiden. Medan vi ännu lever här på jorden. Så tror vi att vi har blivit delaktiga utav försoningen. Vi är intagna i Jesu Kristi död och uppståndelse. Redan här i tiden delaktiga utav försoningen. Och därför det liv som vi fortfarande lever här på jorden. Det lever vi för honom. Vi kan inte leva det för någon annan. Och vi kan inte leva det för oss själva. Och det här tycker jag är... så genomgående tydligt i Nya Testamentet så att jag ibland förundras över när jag får se glimtarna av det så förundras jag över det hela att vi som kristna kan vara så självupptagna eller omedvetna att det här inte är klart och tydligt för oss. Det borde ju vara det grundläggande för varje kristen att vi lever för Gud. Men i vår tid så är det som att vi lever för oss själva. Vi är omedvetna om vad Jesu död för i vårt ställe betyder. Så att vi fortfarande är självupptagna. Och så undrar vi hur Gud ska kunna hjälpa oss. När det är själva verket vi som ska hjälpa honom. Det är vi som ska följa honom. Det här är grunden för det kristna livet. Försoningen. Vi är försonade med Gud. Och det liv som vi nu lever, det lever vi i tron på honom. Är inte det ett citat förresten? Vi ska se här om jag hittar det. Är det Galaterbrevet? Galaterbrevet 2:19. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Jag lever för honom. Och det var den största delen när det handlade om själva försoningsakten. Nu är det två delar till och det tar vi inte lika mycket tid till. Men den andra huvudkategorin, den andra bilden av samma död. Så vi tar inte om olika saker nu. Allt det här vi talar om idag strålar ju samman i Jesu Kristi död och uppståndelse. Det är bara att det behövs många bilder och ändå kan vi inte fånga Guds kärlek i Kristus Jesus helt och fullt. Men en annan huvudbild, det är detta med friköpandet. Alltså att, och det finns på svenska är synonyma ord, friköpa, förlossa, återlösa. Det är liksom samma tanke alltihopa, men det är olika ord. Och jag är långt ifrån säker på att den normala bibelläsaren, den vanliga bibelläsaren förstår skillnaden mellan förlossad, återlöst eller friköpt. Men det behöver man inte förstå skillnad för att det är som sagt var samma sak. Det är, bara, det är lite olika ord på hebreiska och på grekiska. Men det går ju ut på att det betalas en lösensumma och så friköps vi som är syndens slavar. Och vi tittar i Jesaja så kan ni se där hur Herren kallas för just förlossaren, den som friköper. Jesaja 41. Den andra delen av versen. Jag hjälper dig, säger Herren, Israels helige är din återlösare. Kapitel 43, vers 14. Så säger Herren, er återlösare, Israels helige, och så vidare. Vers 44, vers 6. Så säger Herren, Israels konung, och hans återlösare, Herren Sebaot. Jag är den första och jag är den sista. Förutom mig finns ingen Gud. Och kapitel 47. Jag har bara tagit några versar där jag vet att det här ordet förekommer. Det förekommer på många andra ställen också. 47, vers 4. Vår återlösares namn är Herren Sebaot, Israels helige. Jag har inte tittat i de andra översättningarna, men jag kan tänka mig att det kanske skulle stå förlossare till exempel. I någon annan, men det är så samma ord, samma sak. Människan är slav under synden. Vi har inga möjligheter att friköpa oss själva. Ingen människa har det. Men Herren är vår återlösare. Jag har det i första Korintierbrevet. Kapitel 6, vers 20, det har vi ju gått igenom i detalj också tidigare. Där skriver Paulus, ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Och i sjunde kapitlet, också första Korintierbrevet, vers 21. Blev du kallad som slav, så sörj inte över det. Även om du kan bli fri, så förbli hellre slav. Ty den som var slav när han blev kallad av Herren är en Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är en Kristi slav. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor. Var slav eller tjänare under Jesus Kristus istället. Han som har köpt oss inte med guld och silver utan med sitt eget blod. Jag har skrivit upp Romarbrevet 3:24 också. Den hinner vi titta på. Vad står det där då? Jo, vi läste ju den 25:e versen där om att Gud har ställt fram Jesus Kristus som en nådastol eller som ett medel till försoning. Versen innan står det så här, om jag tar hela meningen då från vers 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol. Så det är båda bilderna i samma vers nästan. Så han använder alltså olika bilder. Det tredje och det sista, det är, sorterar under begreppet försoning, men inte i försoning, inte som offer, utan försoning i den meningen man utgår från att det är fiendskap mellan två parter och så ska man då försonas. Och huvudtexten här är då den som vi har framför oss. Andra Korinthierbrevet 5, vers 18 och 20. Och det kommer vi att komma tillbaka till, så att jag kanske nöjer mig med att jag läser det. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Så det som har hänt är alltså att Gud har försonat hela mänskligheten med sig själv i Kristus Jesus, inte utanför Kristus Jesus. Utanför Kristus Jesus är det fortfarande oförsonligheten som råder. Hängde ni med på det? Han har försonat alla människor, hela mänskligheten med sig själv i Kristus Jesus. Inte utanför. Eftersom det här har skett i Kristus Jesus så är det vår uppgift att sprida det, att berätta det. Och om det blir nåd till det, också säga det, låt försona er med Gud. Det vill säga, ni behöver ta emot detta i era hjärtan. Gud eller Jesus försonar världen med sig själv och för andra döper i helig ande. Det vill säga, han vill utföra sitt verk hos dem som tar emot honom. Men åt alla dem som tar emot honom gav han makt att bli Guds barn. Vi förkunnar försoningen. Människor lyssnar. Jag säger, ta emot försoningen. De säger, ja, jag vill ta emot försoningen. Då döper Jesus Kristus i helig ande. Han omskär deras hjärtan. Han gör oss till nya skapelser. Vi döps in i Kristi död. Vi döps in i Kristi försoning. Så går det till. Så det ska vi komma tillbaka till. Och det är ju det här som vi lever med hela tiden. Att vi skulle vara de som gav försoning. I Kristus så har Gud stiftat frid eller fred med alla människorna. Och den blir vi delaktiga av i Kristus Jesus. Målet att stifta frid ska förstås inte bara så individualistiskt som jag nu framställer, utan det ska förstås i ett större sammanhang. Och då måste vi läsa Kolosserbrevet 1. Vers 19. Ty Gud beslutade, eller beslöt står det, ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Alltså hela fullheten bor i Kristus. Och genom Jesus Kristus har Gud skapat frid med allt, både på jorden och i himlen. Så här antar försoningen kosmiska dimensioner. Det är inte bara individen, det är inte ens bara mänskligheten, utan det är skapelsen. Det är kosmos som bringas i ordning. I skapelseberättelsen så talas det om kaos. Och så när Gud skapar så går det ju ut på att han skapar ordning i kaoset. Han upprättar sin skapelse genom att skilja mörker och ljus. Genom att skilja land och vatten. Genom att dela upp det och få ordning och reda på saker och ting. Han skapar shalom. Det synden, det döden och synden och lagen pekar på, det döden och synden åstadkommer och som lagen pekar på, det är att det finns kaosmakter som är verksamma hela tiden. I Jesus Kristus så försonas inte bara individen utan mänskligheten och hela skapelsen. Det är därför kallas för den nya skapelsen. Det är därför han uppstår på den åttonde dagen, den nya skapelsens dag. Så där börjar allting om från början på något sätt. Och där är synden död. Den är borta. För allting ligger i försoningen, i hans död. När han dog så dog synden också. Då har inte synden någon makt längre. Vi är intagna i hans död. Vi lever försonade med Gud. Och vi är delaktiga av den nya skapelsen. Titta i Romarbrevet 8. Vers 19. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet i vår kropps förlossning. Så här är hela skapelsen intagen. Jag har två bibelställen till och det ena är Filipperbrevet 2:10. Det hinner vi inte slå upp, säger jag. Och det andra är Efesierbrevet 2:16. Det där det talas om skiljemuren. Ni vet att Efesierbrevet 2:16, det var ju så att där fanns tempelbyggnaden med det allra heligaste. Men tempelbyggnaden var ju omgiven av först en mur och innanför den fick inte kvinnorna gå. Det var ju kvinnornas förgård och männens förgård. Men sen ännu mycket vidare, större område så gick det en mur som kallas för skiljemuren. Den var kanske inte mer än 60-70 centimeter hög. Innanför den fick inte hedningarna gå. Icke-judar fick inte gå in. Kvinnor och män som var judar kunde gå in. Men innanför skiljemuren fick inte hedningarna gå in. Och det som händer när Jesus ger sitt liv på Golgata kors, det är ju att förlåten rämnar och det blir fritt tillträde in i det allra heligaste. Och skiljemuren mellan hedningar och judar bryts ner så att vi alla blir ett i Kristus. I Kristus så spelar det ingen roll om man är jude eller om man är hedning. Utan vi är alla ett i honom. Och då används den här bilden med skiljemuren. Det stiftas alltså frid. Skiljemuren, oförsonligheten är borttagen. Vi är försonade i Kristus. Så som ni märker så är det många olika bilder när man talar om försoningen. Och det är svårt att få med sig alla bilderna. Och det är svårt sen när vi ska gå vidare här och läsa om försoningen och försoningens tjänst. Och då är det svårt kanske att ha alla de här associationerna aktuella på en och samma gång. Men de finns där. Och de räcker till för resten av ditt och mitt liv här på jorden att utröna och utforska. Men Guds kärlek till oss, den kan vi aldrig utröna.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över andra Korinthierbrevet det här var, och det här var del 13. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.